Brothers and sisters,
we bröder och systrar, välkomna till KUVs brasafton för unga vuxna. Vi sänder från Ogdens tabernakel nära det nyinvigda templet i Ogden. Den här andastunden översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Tony Reynolds och är president för Ogdens första stav för unga ensamstående vuxna. Vi välkomnar Elster Hallström i det 70s presidentskap och är glada att syster Hallström är med honom här ikväll. Elster Hallström presenteras senare som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalauktoriteter och områdes 70 år. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se administratörer för KUV och seminarier och institut förutom presidenter för Ogden-områdets stavar för unga ensamstående vuxna samt stavar för gifta elever. Vi inleder med att kör och församling sjunger Han kommer förlossan för Israels hus, nummer 5 i Svenska psalmboken. Vi är glada för hjälpen från Jessica Love och som leder sången och syster Rachel Ivy som ackompanjerar. Efter sången inleder Chantal Gordon från Ogdens första församling med bön.
Our dear kind heavenly father.
Vår gode himmelske fader, vi är tacksamma för tillfället att komma samman och lyssna till Elster Hallström. Vi är tacksamma för tillfället att vara i denna nyinvigda byggnad. Vi är tacksamma för den och dess bekvämlighet. Vi ber dig att du ska hjälpa oss ha öppna sinnen och öppna hjärtan till att höra det du vill att vi ska höra ikväll. Så att vi ska kunna ta det med oss den kommande veckan och göra det som vi uppmanas att göra. Vi ber att du ska välsigna äldste Hallström när han håller sitt tal, och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Allra först får vi höra från äldste Paul V. Johnson, medlem i det 70s korum, ansvarig för KUV.
My dear brothers and sisters, each of us is a son or
daughter. Mina kära bröder och systrar, vi är alla söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk fader som kallar och inspirerar ledare som ger oss hjälp och ledning. Vilken välsignelse det är att samlas och lära om dem som utsätts att hjälpa oss. Tack för att ni är här ikväll. När vi nu börjar ska jag göra två korta men viktiga annonseringar. Första annonseringen är att med början i januari 2015 ska KUVs brasaftna som den här kallas världsomfattande andakt för unga vuxna. De här världsomfattande andakterna ska hållas tre gånger om året i januari, maj och september. Förändringarna avser att belysa varje utsänds betydelse och tillse att alla unga vuxna, oavsett plats och omständighet, inbjuds att närvara. Vi hoppas ni gör vad ni kan för att komma till varje andaktsstund, och det uppmuntrar andra att delta med er så att ni och dem får tillfälle att umgås, lyssna på våra ledares råd och ta emot personlig uppenbarelse och ledning. Vi uppmanar prästerumsledare att lokalt göra det här världsomfattande andakterna till viktiga händelser. Den andra annonseringen gäller religionskurser som krävs för examen från Religionsinstitutet och Kyrkans universitet. Kyrkans utbildningskommitté och styrelserna för BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii och LDS Business College har godkänt fyra nya kurser som ska erbjudas från och med hösten 2015. Kurserna är Jesus Kristus och det eviga evangeliet, Mormons boks undervisning och lära, återställningens grunder samt den eviga familjen. De här nya kurserna är avsedda att vara hörnstenar i er religionsutbildning. Kurserna har koncentrerats på skrifterna och sentida profeters lärdomar med fokus på frälsaren, hans lära och viktiga händelser i kyrkans historia. När ni studerar alla standardverken, väv skrifterna samman och hjälper er att utveckla större lärdom och bättre förstå och uppskatta varje del av standardverken. Kurserna bygger på er tidigare erfarenhet i kyrkan och personligen och av studier i evangeliet. De ska hjälpa er tillämpa evangeliets principer på sätt som är relevanta för den nuvarande situation. Jag vill också nämna att alla nuvarande kurser och annan religionsundervisning fortsätter att erbjudas vid våra institut och universitetet. De här nya kurserna blir obligatoriska för alla nya elever och erbjuds dem som nu studerar. Gå på de här kurserna och arbeta mot examen från kyrkans universitet eller religionsinstitut. Om ni redan är klara med examenskraven kan ni ta de här kurserna i era fortsatta studier om evangeliet genom deltagande i institutets och kyrkans universitets religionskurser. Längre fram får ni veta mer om de här nya kurserna genom att besöka education.lds.org. Jag är övertygad om när ni deltar i de världsomfattande andakterna och religionskurserna lär ni er förstå skrifterna bättre, ni umgås med andra som lyfter och inspirerar er och ni stärker er tro på och vittnesbörd om Jesus Kristus. Må det bli så för er alla. I Jesu Kristi namn. Amen.
This evening we are joined by a combined choir. Ikväll har vi med oss en kör från Ogdens religionsinstitut som ska sjunga Frälsare god. De leds av Donald Keaton från Ogdens religionsinstitut och ackompanjeras av Rebecca Wakefield. Efter musiken har vi nöjen att lyssna till Esther Hallström. Efter Elster Hallströms tal sjunger kören Led oss fram o himlens herre. De leds av Greg Simpson, också från Ogdens religionsinstitut, och ackompanjeras på orgel av syster Ivy. Tacksägelse får vi sen av Jordan Hawkins, SD-kvorums president i Ogdens 11:e församling för unga ensamstående vuxna. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Elsa Hallström utnämndes till medlem i presidentskapet för det 70-års kvorum i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga den 4 april 2009. Han kallades till de 70:s första kvorum 1 april 2000. När han kallades som generalautoritet verkade han som områdets 70 i området Nordamerika väst. Från 2005 till 2009 ingick Elsa Hallström i presidentskapet för Asienområdet med huvudkontor i Hongkong under sista tiden som områdets president. Från 2000 till 2003 var han i området Asien Nord, bodde i Tokyo och verkade som områdets president. Dessutom var han verkställande direktör för kyrkans AV-avdelning och medlem i Unga Mäns generalpresidentskap. Elsa Hallström tog examen vid BYU med kandidatexamen i ekonomi. När president Hallström kallades att tjäna på heltid i kyrkan var han vd för Hallström Group, ett konsultföretag i fastighetsbranschen baserat i Honolulu. Han har innehaft olika uppdrag inom design, certifiering och också expertvittne i statliga federala domstolar. Elsa Hallström har haft varierande styrelseuppdrag, till exempel verkställande styrelse för Aloha Council of the Boy Scouts of America samt President's Roundtable vid BYU Hawaii. Han var också vice ordförande för Hawaii Research, som handhar kyrkans fastigheter på Hawaii. Dessutom har han varit medlem i Nationella rådet för Boy Scouts of America. Elsa Hallström har tjänat kyrkan som heltidsmissionär i England, SD-kvorums president, högrådsmedlem, biskop, statspresident och regionrepresentant. Han kallades som områdesautoritet 1995 och områdes 70 1997. Elsa Hallström föddes i Honolulu i juli 1949. Han är gift med Diane Clifton. De har 4 barn och 6 barnbarn. Kören sjunger nu Frälsare god.
Oh, We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
Vi tackar för vår kör för det inspirerande musiknumret. Det är en glädje för syster Hallström och för mig att vara med er ikväll. När vi tittar på ansiktena av de som vi kan se ikväll så ser vi framför oss unga vuxna runt hela världen. Både ensamstående och gifta och som tar del av den här utsändningen. Vi har tillfälle att resa mycket över hela kyrkan och vi har träffat många av er och många som liknar er. Vi har träffat unga vuxna som är omvända och de som arbetar på att bli mer omvända. Vi har mött unga vuxna som har gått vilse och sådana som har återfunnits eller riktigare har funnit sig själva. Vi har mött människor av annan tro. Sådana som nyligen har döpts och de vars familjer varit medlemmar i generationer. Vi vittnar om att alla är Guds barn och att alla har möjligheter att få evighetens alla välsignelser. Och kyrkans ledares vägnar kan jag helhjärtat säga: vi älskar er. Då jag på nära håll har sett profeterna och känner dem som jag gör, så kan jag med övertygelse säga att de verkligen bryr sig om kyrkans unga vuxna. Ni är nutiden och framtiden. Vi behöver er. Det här mötet sänds från Ogdens tabernakel, en vackert renoverad byggnad nära Ogdens majestätiska tempel. Det templet och det här tabernaklet återinvigdes av president Thomas S. Monson för bara 6 veckor sedan. Templet är ett av för närvarande 143 som är i drift i kyrkan och sprids över hela kyrkan. Som indikation på hur gammal jag är, eller kanske mer positivt, hur Herren påskände sitt verk. När jag föddes så fanns det bara 8 tempel. Med templet som liknelse så vill jag ikväll tala om grundvalar. När man utformar och uppför alla tempel så läggs mycket arbete ner på det som inte syns när projektet väl är klart, nämligen grunden. Det här är till exempel en konstnärs bild av Philadelphia-templet i Pennsylvania som just nu är under uppförande. När den här fantastiska byggnaden står klar så blir den 29 meter hög vid taknocken och hela 60 meter till ängeln Moronis topp. Och som ni ser så blir det magnifikt. Men hur imponerande och ståtligt byggnaden än blir, så utsätts den ändå för hårda vindar och skadligt grundvatten. De här hårda krafterna kan, om de inte hindras, skada och till och med förstöra den ädla byggnaden. Medvetna om att den här krafterna obarmhärtigt skulle angripa templet, så har ingenjörerna bestämt och byggfirman grävt ut 10 meter under hela byggnaden. Man grävde ut i Pennsylvanias klippgrund för att skapa en orubblig grund att bygga på. Betongfundamenten förankrades sedan i klippgrunden av granit med klippblock som kan motstå stormvindar och det mäktiga grundvattnet. Dessa ankare borrades ner 15-50 meter i graniten och spändes sedan fast med en kraft av 20 000 kilo per kvadratcentimeter. Ankarna sitter med 5 meters avstånd åt alla håll. Jag nämner de här detaljerna för att illustrera en sak. Till skillnad från jordiska byggnader som definitionsmässigt är tillfälliga, så när vi bygger vår egna, förhoppningsvis eviga liv, så ägnar vi ibland beklagligt lite uppmärksamhet åt utformningen och befästandet av våra egna grundvalar. Så därför är vi mycket utsatta och lätt omskakade av farliga krafter. Vi lever i en värld som kan vara förvirrande. Om vi låter det ske kan den få oss att glömma vilka vi verkligen är. President Thomas S. Monson har sagt: jordelivet är ett prövotillstånd. En tid då vi måste visa att vi är värdiga att återvända till vår himmelska faders närhet. För att vi ska kunna prövas så måste vi möta utmaningar och svårigheter. De kan krossa oss och vår själs ytskikt kan få sprickor och bryta sönder. Det vill säga om vår trosgrund, vårt vittnesbörd om sanningen, inte är djupt förankrad inom oss. Vi kan bara grunda oss på andras tro och vittnesbörd under en viss tid. Till sist så måste vi ha en egen stark och djup grund. Annars så kan vi inte stå emot livets stormar, för de kommer. Jesus Kristus beskrev det så här. Han talar om den som hör och följer honom. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När floden sen kom vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade och förödelsen blev stor för det huset. Jesus Kristus är den klippa som vi måste bygga vår grund på. Herren kallade sig själv Israels klippa och sa med kraft: den som bygger på denna klippa ska aldrig falla. Ge ära åt vår store Gud, sa Mose. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar. David sa: Herre, mitt bergsfäste, min borg, min sköld, min tillflykt. Herren sa till Enoch: jag är Messias, Sions konung, himlens klippa. Nefi prisade Herren som min frälsningsklippa och min rättfärdighetsklippa. Jesaja kallade Herren en grundsten, en beprövad sten. Paulus kallade apostlar och profeter för kyrkans grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det här är ingen ny lära. På ett eller annat sätt så förstår vi alla det här. Vi har lärt det av föräldrar, i primär, inga kvinnor, i aronska prästarummets klasser och kvorum, i seminariet, i institutet, av heltidsmissionärer, av vänner, av lokala ledare i kyrkan, i skrifterna och av levande profeter och apostlar. Så varför är det då så svårt för många av oss att leva efter det? Ja, enkelt uttryckt så behöver det gå från vårt sinne till vårt hjärta och till vår själ. Det behöver vara mer än vi ibland tror eller till och med vad vi ibland känner. Det måste bli vad vi är. Vår förbindelse med Gud, vår fader, och hans eviga plan, och med Jesus Kristus, hans son och vår klippa, behöver vara så fast att den verkligen blir hörnstenen till vår grundval. Vår identitet blir då först att vara en evig varelse, en Guds son eller dotter och en tacksam mottagare av Jesu Kristi försonings välsignelser. Andra rättfärdiga identiteter kan sedan tryggt byggas på den grunden eftersom vi då vet vad som är evigt och vad som är tillfälligt och hur vi ska prioritera mellan dem. Och andra identiteter med tillhörande vanor och en del sådana högt skattade av världen kan vi till och med välja att ta bort. Jag älskar den dyrbara salmen. En grundval blev lagd. Min favoritversion är, inte förvånande, den med tabernakelkören. Att sitta precis framför kören under ölkonferenser och höra och känna kraften i orgen, rösterna och musiken och texten, det får mig att vilja stå upp och sjunga med dem. Medveten om att jag då skulle bli ledd ut ifrån konferenscentret så avstår jag. Lyssna på den här älskade salmen som sjöngs för bara 4 veckor sedan under söndagsmorgons session av generalkonferensen. Njut av orden och lyssna särskilt på sista versen. Det här är egentligen vers 7, men den sjöngs här som den fjärde versen.
What more can he say?
Recently, I was in a meeting in the
Nyligen var jag på ett möte i Salt Lake-templet med första presidentskapet, de 12 apostlarnas quorum och alla andra generalauktoriteter som placerats i kyrkans huvudkontor. Vi sjöng de vanliga 3 verserna av den här vackra hymnen och slutade efter 3 verser som vi ofta gör på sakramentsmöten eller andra möten. Men vid det här tillfället så sa president Monson, låt oss sjunga 7:e versen. Med alla de här stora apostlarna, med de levande profeterna och apostlarna så sjöng vi. Den själ som till Jesus sin lit har versatt skall icke förgätas i mörker och natt. Men han ska befrias trots helvetes makt. Jag aldrig ska svika. Jag evigt det sagt. Beskriver det här dig? Beskriver du åtminstone vad du arbetar på att bli? Arbetet att bygga och bibehålla en andlig grund är inte lätt. Byggnadsarbetet är ett stort företag och underhållet, det pågår livet ut. Ni som verkligen jobbar på det, berömmer vi verkligt och uppriktigt och vi vill veta vad ni gör. Använd sociala medier för att berätta vad ni gör genom att använda hashtag CESDEVO. Så hashtag CESDEVO. Och fullborda meningen. Jag bygger min andliga grundval genom att svaren kommer att variera lika mycket som era olika omständigheter. Och det är precis som det ska vara. Alltså, meningen som ska fullbordas är jag bygger min andliga grundval genom att och vi vore tacksamma att få höra ifrån er och få veta vad som händer i era liv. Om du aldrig har haft den grundval som vi talar om, eller om du har försummat den och låtit den spricka eller rasa, då är det inte för sent att sätta på sig hjälmen och börja jobba. Alla verktyg som du behöver, de finns tillgängliga. Det är samma verktyg som för att underhålla en etablerad grund, och ni vet vilka de är. Bland dem så finns ihärdig, bra bön, dagliga evangeliestudier genom skrifterna, aktivt deltagande i kyrkans möten och speciellt att ta del av sakramentet med en uppriktig avsikt. Att ständigt osjälviskt tjäna och ett hängivet hållande av buden. Ett annat viktigt verktyg är levande profeters råd. Det finns 15 män på jorden som stöds som profeter, siare och uppenbarare. De har prästarämmets nycklar. Vi får ofta undervisning av dem och vi räcker upp handen till stöd för dem flera gånger varje år och vi ber för dem varje dag. Men det faktum att vi har så lätt till att ta tillgång till deras budskap kan leda till att vi inte riktigt uppskattar dess betydelse. President Henry B. Eyring varnade. Att söka vägen till trygghet genom profeternas råd är naturligt för dem som har stor tro. Och när en profet talar, kanske de som har svag tro tänker att de bara hör en vis man ge ett gott råd. Och om hans råd känns bekvämt och rimligt och stämmer med vad de själva önskar göra, då följer de det rådet. Om de inte gör det så anser de antingen att det var ett dåligt råd eller att deras omständigheter berättigar dem att göra undantag från det rådet. President Eyring fortsatte. En annan villfarelse är att tro att valet att följa eller inte följa profeternas råd inte är något mer än att besluta om vi ska följa ett gott råd och få fördelarna av det eller om vi ska bara stanna där vi är. Men valet att inte följa profetens råd, det ändrar själva den grundval som vi står på. Det blir farligare. För att bygga och underhålla en grund, så kom ihåg 3 principer. Vision, åtagande och självdisciplin. Visionen, det är förmågan att kunna se. I evangeliesammanhang så kallar vi det här för evigt perspektiv. Som Jakob sa, så är det att se tingen som de verkligen är och tingen som de verkligen kommer att vara. Åtagandet, det är villigheten att avge ett löfte. Det kallar vi ofta förbund. Vi sluter förbund med Gud genom prästadömets förrättningar. Kom ihåg att gudaktighetens kraft är uppenbar i dess heliga förordningar. Förutom Gud så bör vi vara villiga till åtagande gentemot oss själva, mot makar eller att själva bli makar, mot vänner och mot dem som vi tjänar tillsammans med. Självdisciplin kan definieras som förmågan att konsekvent leva enligt den vision som vi har och de åtaganden som vi gjort. Att utveckla självdisciplin är väsentligt för utvecklingen eftersom den intimt förbinder lärandet med görandet. Till sist så visar styrkan i vår andliga grundval, den visas av hur vi lever våra liv, speciellt vid besvikelser och utmaningar. För många år sedan så berättade president Gordon B. Hinckley en historia om Caroline Hemingway som föddes den 2 januari 1873 i Salt Lake City som det andra av 11 barn. Vid 22 års ålder gifte sig Caroline med George Harmon. De fick 7 barn, av vilka ett dog som spädbarn. Sen då dog hennes man vid 39 års ålder och hon blev änka. Hennes syster Grace hade gift sig med hennes mans bror David. År 1919, under den fruktansvärda influensaepidemin, så blev David allvarligt sjuk och sen blev hans fru sjuk. Caroline tog hand om dem och deras barn, förutom sina egna. Och mitt i all denna prövning så födde Grace en son. Och sen dog efter några timmar. Caroline tog barnet hem till sig och tog hand om det och räddade barnets liv. Och 3 veckor så dog också hennes egen dotter Annie. Nu hade Caroline förlorat 2 av sina egna barn, sin man och sin syster. Påfrestningarna blev för stor och hon bröt samman. I sviterna efter den kollapsen så fick hon en allvarlig form av diabetes. Men hon saktade inte ner. Hon fortsatte att vårda sin systers barn och hennes svåger, barnets far, kom varje dag och såg till den lille. David Harmon och Caroline gifte sig senare och nu hade de 13 barn i hemmet. 5 år senare så drabbades så David av en katastrof som svårt prövade de som led med honom. Vid ett tillfälle så använde han ett starkt desinficeringsmedel för att preparera säden för sådd. Och vätskan hamnade på honom själv med katastrofala följder. Hud och kött lossnade från benen. Tunga och tänder föll bort. Och den frätande lösningen bokstavligen åt honom levande. Caroline vårdade honom i hans hemska sjukdom. Och när han dog så lämnades hon med 5 egna och 8 av systerns barn samt en gård på 280 tunnland där hon och barnen plöjde, sådde, bevattnade och skördade för att få in till sin försörjning. Hon var då också hjälpföreningens president, ett ämbete som hon hade i 18 år. Samtidigt som hon tog hand om sin stora familj och räckte ut en hjälpande hand till andra så bakade hon 8 limpor bröd om dagen och tvättade 40 omgångar tvätt i veckan. Hon konserverade frukt och grönsaker i tonvis och höll 1000 värphöns för att få in lite pengar. Självförsörjning, det var hennes norm. Och lättja såg hon som en synd. Hon tog hand om sina egna och sträckte sig mot andra i en anda av godhet som inte lät någon som hon var medveten om gå hungrig, oklädd eller kall. Hon gifte sig senare med Eugene Robinson som inte långt därefter drabbades av slaganfall. I 5 år fram till hans död så sköt hon om honom och såg till alla hans behov. Till sist, utmattad och med kroppen nedbruten av följden av diabetes, gick hon bort vid en ålder av 67 år. De vanor av flit och hårt arbete som hon inpräntade i sina barn belönade hennes arbete genom åren. Hennes systers lilla barn som hon tog hand om från födseln tillsammans med all hans bröder och systrar handlade utifrån en känsla av kärlek och tacksamhet och gav Brigham Young-universitetet en stor donation som möjliggjorde en vacker byggnad som bär hennes namn. Att äga en fast grundval är det yttersta skyddet mot världens påfrestningar. Vi borde uppriktigt söka det som lamaniterna som undvidades av Ammon hans bröder erhöll när det sades om dem att de blev omvända till Herren och aldrig avföll. Mary Ann Pratt gifte sig med Parley P. Pratt år 1837. När de flyttade till Missouri med de andra heliga så utstod de fruktansvärd förföljelse. När Parley tillsammans med profeten Josef tillfångatogs av en pöbelhop i Far West i Missouri och sattes i fängelse så låg Mary Ann till sängs svårt sjuk och hade ansvar för vården av två små barn. Senare besökte Mary Ann sin man i fängelset och var då hos honom en tid. Hon skrev, jag delade med honom hans fängelsehåla som var en mörk, smutsig och fuktig plats utan ventilation med bara en liten öppning på sidan. Och här tvangs vi att sova. Sedan Parley släpptes från fängelset så var han och Mary Ann missionärer i New York och England och var bland dem som företog den sista tröttsamma insamlingen till Utah som hon beskrev det. Parley dog slutligen martyrdöden som missionär på en annan plats. Trots sitt svåra liv förblev Mary Ann Pratt trofast. Hon sa med kraft, jag döptes in i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Då jag hade övertygats av den första predikan som jag hörde. Och jag sa i mitt hjärta, om det så bara finns tre som håller fast vid sanningen, då kommer jag att vara en av dem. Och genom alla de förföljelser jag tvingats utstå så har jag alltid känt likadant. Mitt hjärta har aldrig vacklat från det beslutet. Ämnet som vi talar om ikväll är mycket personligt. Vi kan bli undervisade om det av andra. Vi kan se på andra. Vi kan lära av andras misstag och framgångar. Men ingen kan göra det åt oss. Ingen kan bygga åt oss vår andliga grundval. I det här arbetet så är vi vår egen entreprenör. Som hela man lärde med kraft. Och kom ihåg mina söner. Kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare, som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra er ned till eländet och det eländiga lidandets avgrund. Tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. En av mitt livs underbaraste upplevelser av att bygga en grundval inträffade för över 36 år sedan. Efter våra universitetsstudier så flyttade Diane och jag till Honolulu, där jag är född och uppvuxen, för att påbörja nästa del av våra liv. Det visade sig bli en lång del av livet, 27 år. Endast en kallelse från en profet fick oss att lämna Hawaii. Hawaii-templet, som numera kallas Laies tempel, eftersom det finns två tempel på Hawaii, invigdes först av president Heber J. Grant, lämpligt nog på tacksägelsedagen den 27 november 1919. Det var det första tempel som byggdes utanför Utah med undantag av Kirtland och Nauvoo. I nära 60 år så betjänade det templet de heliga på Hawaii och många andra i hela Stillahavsområdet. På 70-talet så behövde templet stängas, byggas ut och renoveras. Och därefter så skulle templet återinvigas. vilket skedde den 13 juni 1978. Vid den invigningen så presiderade kyrkans president Spencer W. Kimball. Med honom var då hans första och andra rådgivare, N. Eldon Turner och Marjorie G. Romney. Också närvarande var Ezra Taft Benson, president för de 12 apostlarna, samt andra av de 12 och de 70. Och det är inte något som man ser i den större kyrkan av idag, där så många av de främsta bröderna tillsammans åkte till en sammankomst utanför kyrkans huvudkontor. Men den vänningssignelsen hade vi 1978. Jag var då en ung prästämsledare, ombads av invigningskommittén att ansvara för lokala säkerheten och transporter för president Kimball och hans sällskap. Och jag ska inte överdriva min ansvar. Det var att stödja och vara i bakgrunden. Men ändå så gav mig mitt uppdrag tillfälle att komma nära president Kimball. Under en hel vecka, inklusive 3 dagar av tempelinvigningen, en högtidlig församling och en stor regionkonferens, så såg jag på nära håll kyrkans president. Jag såg honom undervisa, vittna och profetera med myndighet och med kraft. Jag såg hans outtröttliga strävan att betjäna den enskilde, då han bad att få träffa personer enskilt som han lade märke till längs vägen. Jag såg honom ständigt som ett redskap i Guds händer. Det gjorde djupt intryck på mig. När veckan var slut så var vi på flygplatsen vid president Kimball och hans medarbetares avfärd. Jag betonar igen min begränsade, underordnade roll och vill berätta det här. President Kimball kom fram till mig och tackade mig för mina blygsamma insatser. Han var inte så lång fysiskt sett och jag är en stor kille. Han tog tag i mina kavajslag och drog mig med ett ryck ner till sin nivå. Och sen så kysste han mig på kinden och tackade mig. Efter att ha gått några steg bort så vände president Kimball tillbaka och gav tak i mig på samma sätt och drog ner mig igen. Och så kysste mig på andra sidan, andra kinden, och sa att han älskade mig. Och sen gick han. Året innan så hade en biografi över Spencer Kimball publicerats och skriven av hans son och hans sonson. Jag köpte den och läste den och jag fann den intressant. Men efter den här mycket personliga upplevelsen med Spencer Woolley Kimball får jag hem från flygplatsen och tog ner den tjocka boken ur bokhyllan. Jag kände en intensiv önskan att läsa den igen. Under flera dagar därefter, när jag inte hade andra plikter och var jag vaken, så läste jag och funderade. Ni förstår, nu läste jag om någon som jag älskade djupt. Nu läste jag om någon som jag visste älskade mig. Jag läste nu om någon som jag kunde göra vad som helst för, eftersom jag visste att vad han än bad mig om skulle vara för mitt eget bästa. Genom den upplevelsens upprymdhet så fick jag ännu en upplevelse. Den här är allt för personlig att berätta om, men genom den så skämdes jag djupt. Jag förstod att jag inte hade samma kärlek till och respekt för dem som betyder allra mest, nämligen gudomens medlemmar och särskilt Jesus Kristus, frälsaren och återlösaren. Det motiverade mig att läsa hans biografi och att be och fasta och begrunda för att få veta om att jag nu läste om någon som jag älskar djupt. Jag läste nu om någon som jag visste älskade mig. Jag läste nu om någon som jag kunde göra allt för, eftersom jag visste att vad han än bad mig om skulle vara för mitt eget bästa. Mina kära unga vänner, jag vittnar om att den här vetskapen har betytt oerhört mycket för mig i mitt liv och i vår familj. Och jag vill tillägga att det har inte magiskt gjort oss felfria och den inte nödvändigtvis gjort livet lätt. Det skulle strida mot Guds plan. Men den har gett en grundval av hopp. Ett fullkomligt klart hopp. Det har aldrig funnits en tanke på att ge upp eller dra mig undan. Jag önskar samma sak för er del. Strålande som ni är, i en församling av den här storleken så finns det mycket glädje och mycket smärta. Enskilt så kan ni känna tyngden av livets tunga bördor. Och kanske det är det inte som ni önskar i er familj. Kanske så kämpar ni med er tro. Kanske så kämpar ni med något i det förflutna. Någonting som ni har gjort. Eller någon orätt som har begåtts mot er. En del av er har fysiska, mentala eller känslomässiga svårigheter som känns för mycket att uthärda. Oavsett era omständigheter så kan era bördor lättas av att ha en fast grundval. Med budskapet ur den ofta sjunga salmen "Jag är Guds lilla barn" i hjärta och er själ och inte bara på läpparna och med ständig förtröstan på frälsaren Jesu Kristi försoning så kan det finnas frid och tröst även i de svåraste tider. Idag kan vara en avgörande, ja historisk dag i vårt liv. Det kan bli dagen när vi fattar beslutet och arbetar målmedvetet för att bygga eller förstärka vår grundval. För en del av oss kan det vara att sluta med en beroendeskapande vana eller en dålig handling som förtörnar Gud. För andra kan det vara att prioritera om våra liv och sätta kärleken till Gud främst. Det är värt vilket pris som helst. Det är själva essensen i vårt livsverk. Jag vill så personligt och så enskilt som det är möjligt till en så här stor hörarskara förkunna mitt vittnesbörd om Jesus Kristus, kyrkans hörnsten och vårt livs klippa. Jag vittnar om hans heliga namn. Jag vittnar om hans myndighet och hans mission och viktigast av allt, hans försoning som gör det möjligt för oss alla, oavsett omständigheter i det förgångna och i det närvarande, att komma till honom. Detta vittnesbörd ger jag er i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. Our dear kind heavenly Father, as we come before
Vår kära gode himmelske fader, när vi kommer inför dig nu så är vi tacksamma för möjligheten att samlas här ikväll i den här underbara tabernaklet nära det underbara nyinvigda templet som vi har här. Vi är så tacksamma för Elster Hallström och andra talare som är här för vår skull, för att ge oss den ledning vi behöver för att komma närmare dig och hjälpa oss att bygga en starkare grundval i dig. Himmelske Fader, vi ber att när vi fortsätter följa din sons föredöme, vi att ska kunna söka omkring oss de som behöver hjälp till att lyfta. Himmelske Fader, vi är så tacksam för vår profet Thomas S. Månsson och hans rådgivare. Och vi ber för dem. Vi ber att de ska ha styrkan att kunna göra det som behövs för att hjälpa oss. Himmelske Fader, vi är tacksamma för din son Jesus Kristus och hans försoningsoffer. Och vi säger detta ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.